Idag så tänkte jag fortsätta lite grann. Jag tror det blir en serie av predikningar som jag började förra gången jag talade här. Jag har kallat det för det troendes gemenskap. Jag hör till dem som älskar församlingen. Jag har på något vis levt hela mitt liv i församlingen och växt upp och arbetat för församlingen och varit i Tanzania och arbeta för att församlingarna skulle växa. Så det är med stor glädje som jag pratar om församlingen. Det är så värdefull för mig. Och ni som är här idag, ni är värdefulla för mig. Det måste jag få säga så här från talarstolen. Idag tänkte jag tala lite grann om ganska grundläggande saker. Om församlingens ledarskap. Vi pratar alltid nu och då, vi pratar om äldste, vi pratar om pastor, vi pratar om diakoner, vi pratar om profeter och vi pratar om herdar och lärare utan att riktigt veta vad det är vi pratar om ibland. Vi liksom glömmer med tiden, vad var det egentligen de här sakerna innehåller? Och jag tänkte bara att jag skulle liksom läsa Bibeln lite grundläggande om det här. Och jag gör det med en väldigt stor ödmjukhet därför att jag vet att de här orden som jag nu kommer att läsa, de har tolkats på otroligt många olika sätt. Och som vi vet så leds ju församlingar på väldigt olika sätt. Och jag vill bara läsa vad som står i Bibeln och på något vis påminna oss om vissa riktlinjer som ändå finns där. Även om där kanske inte står så detaljerat hur man ska göra allting. Men det finns väldigt bra vägledning för hur man bygger en gemenskap, en församling, en lokal församling och hur den ska kunna växa och leva. Man kan säga att de första kristna församlingarna, där fanns på sätt och vis två typer av ledarskap, fast de oftast var samma personer, nämligen ett informellt ledarskap. Det vill säga, det var människor som inte hade frågat om de fick göra det eller det, men Gud hade fyllt dem med ande och kraft. En del blev profeter. Det är väldigt svårt att utnämna någon till profet för att de behöver ha profetians ande, eller hur? Och så finns det ett annat typ av ledarskap. Det som tillsattes i församlingarna. Men det var för det mesta samma personer kanske. Men vi behöver liksom ha med båda de här sakerna. Att Gud tillsätter och människorna välsignar och bekräftar, kanske vi kan säga. De som arbetade i församlingen var ofta, som vi ser i skriften, både kallade av Gud och avskilda och insatta av församlingen för sitt uppdrag. Men innan jag fortsätter tänkte jag nog faktiskt repetera lite från första introduktionen. Församlingen är Guds eget folk. Församlingen är sanningens pelare och grundval. Och församlingen är en andlig maktfaktor. Det är genom församlingen som Gud skulle visa sin vishet för andemakterna i himlarymderna. Och så läste vi att de första kristna, de var alltid tillsammans. Vi betonar hur viktigt det är att komma tillsammans. Så talar vi lite om tron och dopet som är inkörsporten till församlingen. Och så talade vi om att både större samlingar och mindre samlingar är viktiga för att man ska växa. Och så behöver alla troende nödvändigt delta i de troendes gemenskap. Det är väldigt svårt, nästan omöjligt att överleva på egen hand och vara kvar i tron. Det är om förra gången. Nu ska jag läsa ett bibelord som står i Apostlagärningarna 13 och 1 till och med 3. Det står så här. I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manaen, fosterbror till landsfursten Herodes, samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade, sa den helige ande: avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem. Här ser vi människor som Gud hade kallat. Gud kallade Barnabas och Saulus till ett uppdrag. De visste om att de var kallade. Och församlingen, eller åtminstone ledarskapet i församlingen, avskilde och sände ut de här Barnabas och Saulus. Och den point som jag tycker jag vill ta fram med det här bibelordet är att det är väldigt viktigt när vi utnämner folk till olika saker i församlingen att de på något vis har en kallelse till det som vi utnämner dem till. Att vi inte liksom går förbi den delen som är det informella ledarskapet, kanske vi kan säga, när vi tillsätter det formella ledarskapet i en församling. Och hur ska man kunna göra det då? Ja, i det här bibelstället så står det att de fastade och bad och lade händerna på dem och sände ut dem. Och jag tror att det är väldigt viktigt när vi väljer ut medarbetare, när vi söker folk till olika tjänster i församlingen, att vi gör det under bön och gärna med fasta, för att vi faktiskt satsar på bönen, att få reda på vad är det Gud vill, vem ska vi kalla, vem ska vi utse, är den här personen som verkar så bra faktiskt bra på den här posten. Så det är en väldigt viktig sak. Och om vi nu går till det här informella ledarskapet i en församling, så det innebär också, det bygger mycket på relationer och förtroende. Vi behöver känna folk för att veta att de har den här gåvan, har den här kallelsen. Och vi behöver ha förtroende för att de ska kunna utföra sin kallelse, för sitt arbete. Paulus, han levde i nära relation med de som han skulle lära upp och som han skulle föra framåt på trons väg. I första Korinterbrevet 4:14 till och med 17 så står det, skriver han, att jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrätta visa er som mina älskade barn. Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus. Det jag överallt lär ut i alla församlingar. Apostlarna, de hade grundat församlingar. De var respekterade för det. Och de fungerade som auktoriteter för församlingarna och för människorna. Och så lärde de upp andra och insatte dem i olika ämbeten. Och så skulle de i sin tur föra vidare tron på Jesus till andra och lära dem. Och i den här processen ser vi Paulus, han kallar sig far. Och Timoteus och korinterna beskrivs som hans barn. Dessutom så förstår vi att Paulus, han var inte ens gift. Åtminstone verkade så på något ställe. Men evangeliet, det fördes vidare i en nära relation. Precis som en far och ett barn. Precis som föräldrar för vidare sitt kulturarv till barnen. På samma sätt. Och i en sån här nära relation, hur för man vidare saker och ting? Ja, den som har barn vet ju att okej, man kan göra det med ord. Men om jag missar en enda gång och gör på ett annat sätt än jag har sagt att man ska göra, så är hela min undervisning helt onödig. Då kommer genast barnet och säger: men pappa, du sa ju. Eller hur? Känner någon igen? Och Paulus, han var väldigt viktig med att vara ett gott exempel. Hans arbetsmetod var faktiskt att leva nära människorna så att han kunde vara ett exempel för dem. Han själv kunde tjäna som exempel. Och så kunde han skriva som han gjorde här. Bli mina efterföljare. Bli mina efterföljare. Hur många predikanter idag brukar säga så? Hörrni, jag tycker att ni ska bli mina efterföljare. Ni har sett hur jag är. Det är liksom ett, men det är ändå ett kvalitetsmärke hos Paulus. Att han visste att han hade levt sitt liv med Jesus nära dem så att de kunde följa med hur han levde och ta efter. Se och lär, som man brukar säga. Men Paulus, han var ju, trots att han var så här nära dem han undervisade och levde med folk, så det innebar ju inte att han tyckte att det kvittar liksom med ordning och sånt. Att ja, men vi är ju så goda vänner och du får göra så, för jag vet att du känner för att göra så där, fast det är lite fel. Men nej, han ville ha ordning. Han ville ha ordning fast han var nära människorna. Och till de här kristna i Korint, de var sådana här karismatiker, ni vet. Det var fullt ös. De hade alla nådegåvorna, står det till och med där i början. Och mycket av den undervisningen vi har fått i Korintherbrevet, det är för att han behövde hålla ordning i Korint, för de var så, vet ni, de hade nästan inte fötterna på jorden. Och de gjorde saker så att det blev fel. Men han sa att Gud är inte oordningens Gud, utan fridens, skrev han till dem. Och lite samma skriver han till Timoteus. Här kommer vi in i ett avsnitt där han har talat om hur Timoteus ska sätta in församlingsledare och församlingstjänare i församlingen i Efesus. Och så säger han så här, Paulus. Detta skriver jag till dig i hopp om att snart kunna komma till dig. Men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus. Som är den levande Gudens församling. Sanningens spelare och grundval. Att du ska veta hur man bör bete sig. Alltså ansåg Paulus att det fanns en ordning som man behövde följa på något sätt. Det var inte bara att flyta ut när anden föll så. Det var inte bara liksom att flytta iväg, utan det fanns också en ordning i Guds hus som han ville föra fram. Och jag tror att det är därför som man också i de här tidiga församlingarna tillsatte formella ledare. Men det var folk som man tillsatte att nu är du församlingsledare, vi lägger händerna på dig, välsignar dig. Hela församlingen visste att nu var den här avskild för det. Och den personen fick en större auktoritet att faktiskt hålla den här ordningen som ändå är viktig mitt i allt det härliga som hände. Och när man då tillsatte sådana här formella ledare, så vad var naturligare än att man tog med sig det man kände till. De allra flesta i den första församlingen var ju judar, och de hade levt i synagogan. Och där fanns ledarskapet som var uppdelat i en föreståndare, äldste som var en grupp som ledde synagogan tillsammans med föreståndaren, och så hade man församlingstjänare, det som vi kan kalla diakoner. Man kan se spår av den här organisationen i de här första kristna församlingarna. Det var mycket som blev mycket annorlunda när de var kristna, men man började liksom inte från intet när man försökte ställa i ordning i församlingen. Och jag tänkte lite grann att vi skulle se på de här tre typerna av ledare, om vi säger så. Vad står det för? Jag menar, när vi säger församlingsledare, på grekiska episkopos, och från det ordet så har svenskan fått sitt ord biskop, episkopos, biskop. Och vi i frikyrkan pratar ganska sällan om biskop. Men det är därifrån i alla fall det där ordet kommer. Vi brukar säga föreståndare eller församlingsledare. Och med det där ordet, det betyder någon som har ansvar för att de saker som andra ska göra blir gjorda på rätt sätt. Det är liksom den där ursprungliga betydelsen av episkopos. Sen fick det ju en betydelse som församlingsledare och så vidare. Och det har varit en sån där utveckling mot allt mera formaliserat, kan man säga. Men om vi ser lite grann på den här församlingsledaren, vad ska det då vara för en person? Paulus, han skriver i 1 Timoteus brev 3:1-7. Nu läser jag ett lite längre stycke här. Om någon gärna vill ha en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. En församlingsledare måste vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam, utan ska vara vänlig, fridsam och fri från pengabegär. Han ska ta väl hand om sin familj och se till att barnen lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? Han får inte vara nyomvänd så att han blir högmodig och faller under djävulens dom. Han måste också ha gott anseende bland de utomstående, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara. Det här kan ju kännas som en nästan övermänsklig lista på goda egenskaper om man strävar efter att bli en församlingsledare. Men trots allt så där är saker som på något vis visar att om man liksom är nära det här idealet så har man ett stabilt liv. För att det är väldigt viktigt att en församlingsledare har ordning på sitt eget liv. Inte kan man ju leda andra om man inte har ordning på sitt eget liv. Så att det är en sak som Paulus förmanade om, att man behöver leta efter ett gott liv. Och en annan sak som står är att han ska kunna undervisa. Och när Paulus säger att ta hand om Guds församling, det verkar som att församlingsledaren hade just den uppgiften att ta hand om församlingen, att ha det yttersta ansvaret för hela församlingen, eller kanske en del av församlingen. Det är inte väldigt tydligt uttalat över vem församlingsledaren var ledare. Förresten så står det inte ens församlingsledare egentligen, utan det står ju ledare. Det är den här episkopos som ska se till att allting fungerar. Det är liksom. Sen har man översatt till församlingsledare. I gammal översättning så stod det föreståndare. Så kanske någon får en aha-upplevelse. Ja, just det, föreståndare. Eftersom uppgiften var att ta hand om församlingen, så behövdes det här stabila livet liksom komma till uttryck i den här människan. Och det står faktiskt att, åtminstone indirekt, så står det att församlingen skulle pröva lämpligheten innan ledaren kunde tillsättas. Därför att om man läser vidare där i 1 Timoteusbrevet, så står det ju om församlingstjänare, som vi snart kommer till. Men det står att även det ska först prövas. Och vem är det som har nämnts där just innan? Jo, det är församlingsledaren. Det står inte just om församlingsledaren att han ska prövas och sen insättas. Men det står om församlingstjänarna att även det ska prövas. Och för mig så visar det i alla fall på att församlingsledaren också ska prövas innan han sätts in. Eller hon. Jag ska inte ta upp debatten om kvinnliga pastorer just här, men att jag tror att också kvinnor, till och med i Bibeln, hade den här positionen, som en parentes. Så det var församlingsledaren. Sen tillsammans med församlingsledare så nämns ofta församlingstjänare, diakonos. I Bibeln 2000 så står det medhjälpare, och vi brukar säga diakon. Det kommer från ordet diakonos. Så att de här är en distinkt grupp från församlingsledaren. Därför att på flera ställen så talas det först om församlingsledare, men också församlingstjänare. Så att det är en skild grupp. Och ordet diakonos betyder från början tjänare, eller kunglig tjänsteman, eller servitör faktiskt. Men sen kom det att innebära diakon, blev det vanliga för dem som hjälpte fattiga och delade ut mat och sånt här. Och det beror på kanske det här bibelstället som jag tänkte vi skulle läsa nu. Där faktiskt det inte står ordagrant om diakoner, men det är så tydligt en sån uppgift som beskrivs här. Det var i Jerusalem när de behövde utnämna några män att hjälpa apostlarna, för att det höll på att bli övermäktigt med alla klagomål som fanns. Men vi läser så här i Apostlagärningarna 6, vers 1-6. Vid den tiden då antalet lärjungar ökade började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. Då kallade de 12 till sig alla lärjungarna och sa det: det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse bland er 7 män som har gott anseende och är uppfyllda av ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Alla de församlade tyckte att förslaget var gott, och de valde Stefanus, en man uppfylld av tro och den helige ande, vidare Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia. Dessa förde det fram inför apostlarna som bad och lade händerna på dem. De här blev alltså avskilda formellt. Nu är det de här som håller ordning vid matutdelningen. Men jag vill att du ska lägga märke till att även om de avskildes till en sån här tjänst, som man kan tycka att det kan väl vem som helst göra som har lite, som är lite så här ledartyp, så står det att de skulle vara fyllda av vishet och helig ande. Det var nämligen en ledaruppgift att dela ut maten och se till att de var ju jättemånga. Jag tror inte att de här 7 själva delade ut all mat, utan de skulle leda utdelningen av mat så att det skedde under kontrollerade former och att alla fick vad de skulle ha, att det inte blev orättvist. Och de behövde vishet och den heliga ande för att göra det. Och sen sa faktiskt apostlarna att ni får välja ut, ni får välja. Han sa till församlingen, ni får välja ut bland er några. Så att hela församlingen var liksom involverad. Men att de satte ramen att de ska vara fyllda av vishet och helig ande. Och så får ni välja bland de som är fyllda av vishet och helig ande. Och så valde de här. Och så blev de insatta som diakoner, diakonos som det heter. Och en av dem, här kan vi också se det här, de var ju formellt utvalda då till diakoner. Men en av dem, nämligen Filippus, han omtalas senare som evangelisten Filippus. Och evangelisterna, det var ju de där som Gud utsåg som hade den här evangelistens gåva som de hade fått av Gud. Så att han kunde både vara evangelist och diakon. Eller så var han först diakon och så kom den här andens gåva över honom i ett senare skede, det vet jag inte. Men att de här sakerna kan gå hand i hand. Samma personer kan ha olika uppgifter, åtminstone från tid till tid. Vi kan ju titta lite också på, ja, först ska jag säga det att vi idag, vi brukar utse diakoner till praktiska leda, för att leda vissa praktiska saker. Vi har en styrelse som vi måste ha för att vi är registrerade som en förening. Och vi har ekonomi och förvaltarskap av byggnader och allt möjligt sånt här. Till det brukar vi utse diakoner. Därför välsignar vi diakoner. De som kommer med i styrelsen, som vi utväljer till styrelsen, de brukar vi också välsigna till diakoner, så att hela församlingen ska veta att det här är också en andlig tjänst. Bibeln är inte så hemskt åtskiljande mellan andligt och vardagligt, utan det vardagliga ska ju genomsyras av det andliga. Så när vi gör beslut om ekonomin så gör vi det med den heliga andes vishet också. De här skulle ju ha fyllda av heliga ande och vishet, eller hur? Jag tror det är lite lika med vår styrelse, att vi behöver se till att vi har folk som har vishet och den heliga ande. Vi ska titta på vad Paulus säger också om kvalifikationerna, vem som kan bli diakon. Det står så här i 1 Timoteus 3 och 8 till och med 11. Församlingstjänarna ska på samma sätt, alltså som församlingsledarna som nämndes innan, vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. De ska äga trons hemlighet i ett rent samvete. Men också de ska först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare om det inte finns något att anföra mot dem. Det är här som församlingen kommer in. Och så står det, kvinnorna ska på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. Här nämns särskilt att kvinnorna får vara med. Jag tror att de får vara med som församlingsledare också. Men här nämns det åtminstone. Så vi kan se att för kvalifikationerna för en församlingstjänare, en diakon, är i stort sett de samma som för en församlingsledare. Det enda som inte nämns här är att de ska kunna undervisa. Det är egentligen enda skillnaden i beskrivningen av vilken karaktär det ska vara som helst i det här. Det är en församlingstjänare. Sen har vi en grupp som nämns, nämligen äldste. Det återkommer ganska ofta i Nya testamentet, äldste. Och det är ordet presbyteros som svenskarna får sitt präst, kommer från presbyteros. Så att ni ser alla de här kyrkliga ämbetena, de har fått sitt namn av de här bibliska funktionerna. Även om vi kanske uppfattar då att funktionen har blivit lite annorlunda med tiden än vad just de här hade i den första kristna tiden. Men det är faktiskt därifrån som ordet präst kommer. Och ordet presbyteros kan referera till en persons ålder, alltså en äldre person. Det är därför som vi också säger äldste. Men det kan också innebära en ledarfunktion. Och ibland i Nya testamentet kan det vara lite svårt att avgöra om det är bara en äldre person eller om det är en ledare som avses i vissa verser. Men det är på något enstaka ställe. Och det man kan säga också när att i det judiska sammanhanget så användes begreppet äldste om medlemmarna i Stora rådet, Sanhedrin i Jerusalem, som var deras högsta beslutande organ. Och så kunde man vara äldste också om man var med i de rådsförsamlingar som fanns i olika städer som skötte de här sociala och gemensamma angelägenheterna. För att synagogan var inte bara en sån här, man inte bara predikade där utan hade en mycket mer bredare social funktion också i samhället. Och så ska vi notera att äldste, när vi talar om äldste i Bibeln, så är det alltid fråga om flertal. Alltså det är en grupp, det kan ni lägga bakom öronen för att det har en viss betydelse som jag kommer att återkomma till. Men nu ser vi att när Paulus och Barnabas gav sig ut och predikade så blir folk frälsta. Och så står det i Apostlagärningarna 14:23 att i varje församling utsåg de äldste åt dem. Efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på. Här är det igen. Apostlarna utsåg äldste. Och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren. Så det behövdes alltså äldste i varje församling. Äldste var inte några som satt långt ifrån och bestämde, utan i församlingen behövdes det äldste. Och eftersom de alltid omnämns som en grupp så tror jag att det ska vara fler än en äldste i varje församling. Men det kan jag inte bevisa på något annat sätt i alla fall. Men vi kan se hur äldste omtalas vidare. Att i Apostlagärningarna 15:6 till exempel så var det så att de skulle, det var strid om hedningarnas ställning, vad de skulle, vilka judiska traditioner de skulle följa och inte följa. Och så for Paulus och Barnabas, tror jag det var, som for till apostlarna. Som de for till Jerusalem för att liksom få reda i det här. Och då står det att apostlarna och de äldste samlades för att behandla frågan. Apostlarna och de äldste. Så de hade liksom en sån här rådsfunktion. Det var lite som Stora rådet där. Fast kanske just i Jerusalemförsamlingen. Så att de äldste hade alltid den här funktionen också att tillsammans avgöra saker. När man pratar om äldste är det på något vis alltid tillsammans som de gör någonting. Verkar det som i alla fall. Det är ett kollektivt ledarskap av pålitliga människor som har ansvar för församlingens inriktning. Och nu är det så att när man börjar läsa vidare, man kan först få för sig att nu är allting klart. Liksom. Nu har vi äldste, det är det här kollektivet, och så har vi församlingsledaren, det är pastorn, och så har vi diakonerna. Men så enkelt är det inte, för när man läser vidare så ser man att det verkar inte vara bara en tjänst som hör till äldste. Nej, det verkar mera som det är en samlingsbenämning på en massa olika människor. Både församlingsledare, herdar och lärare. Vi ska se på bibelställen. Apostlagärningarna 20. Det är när Paulus var på väg till Jerusalem och han skulle säga adjö, för att han trodde inte att han skulle återse dem i Efesos igen. Så då står det att Apostlagärningarna 20:17 står det först. Från Miletos skickade han bud till Efesos och kallade till sig församlingens äldste. Och där används ordet presbyteros. Och sen längre fram så säger han då om samma personer i Apostlagärningarna 20:28. Ge akt på er själva och hela den jord där den heliga ande har satt er som ledare. Och där används ordet episkopos. Men han talar ju fortfarande till samma människor. Det var de äldste som hade kommit från Efesus. Och så fortsätter han till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Att vara herde, det är poimaino. Jag kan inte grekiska. Men Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. De skulle alltså vara både äldste, skulle vara ledare, och det är samma ord som församlingsledare, och de skulle vara herdar. Som ju faktiskt är ett av de här som orden som i det första bibelstället när vi läste om det informella ledarskapet så stod det ju att Gud har gett också herdar till församlingen. En herde ger både omsorg och mat. En herde i församlingen är en själavårdare och eller en lärare som ger den mat från ordet, som ger församlingen mat från ordet. Och nu kommer vi till ett annat ord som vi slänger oss med. Pastor. För pastor är nämligen latin för herde. Så pastor står i Bibeln men inte på grundspråket. Eller hur var det? Så det är därför uttrycket pastor har kommit. Det är från herde. Så att de äldste skulle vara både ledare och herdar. Och ett ord till om äldste. I 1 Petrus brev 5 och 1 till och med 3. Så står det. Det var Petrus som också kallar sig själv en av de äldste, fast han var apostel alltså. Jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste, presbyteros använder han ordet, och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras. Då säger han, var herdar för Guds jord som finns hos er och vaka över den. Inte av tvång utan av frivilliga så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivenhet, med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för jorden. Här har vi det igen. De skulle, äldste skulle vara herdar för Guds jord. Och till och med Petrus kallade sig för äldste, fast han var apostel. Och här finns, jag tror att vi, det är vad vi har att säga om äldste är just det här. Att det verkar vara en lite mer samlande benämning på olika tjänster än att det skulle vara bara en sak de gjorde. Vi ska se lite vidare. Här är sista delen av den här versen, så stod det. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för jorden. Det för oss in på ledarnas attityd. Vilken attityd ska en ledare ha till sitt ledarskap? Det står att de inte ska uppträda som herrar, men vara föredömen för jorden. Kristet ledarskap, man kan säga att det är ett tjänande ledarskap. Det handlar om att vara föredömen, inte om att bygga ett imperium och bli stor och berömd. Jag reagerar ibland när de säger den där pastorns församling i Amerika som jag har. På något vis, ibland, alltså det är förstås folks attityd som är fel. Det kan vara en ödmjuk och fin människa. Men att ibland har vi en tendens att bygga imperier runt framgångsrika personer. Och ibland är det inte deras eget fel. Men ibland så spelar de med lite grann i det där spelet. Och det är inte så som Gud har tänkt. Utan Det kristna ledarskapet, det handlar om att se till behovet hos jorden. Det är som en herde. Det främsta intresset herden har när han är ute med fåren, det är ju att de ska må bra. Att de ska få det de behöver, att de ska komma till rätt ställe och få vatten och bete och allt det här. Så att vi ska, om vi är ledare, så ska vi inte uppträda som herrar på det sättet som världen gör. Så fort man har fått en position så börjar man peka att du dit och jag gör så. Utan att ha känsla för vad behöver människorna. Vi kan se lite vad Jesus sa. Det var Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som gärna ville sitta på hedersplatserna närmast Jesus i hans rike. Och det blev ju de andra 10 lärjungarna förargade över. Vad tror de att de är? Där var de genast jag tänkte på det här, liksom att vem ska vara störst? Då säger Jesus i Markus 10:42-45 att då kallade Jesus till sig dem och sa det: ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem, och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus är det stora föredömet. Han gick så långt i att se till vårt bästa att han gav sitt liv för oss. Det är modellen. Och då finns det inte plats om för att bli vem är störst. Att armbåga sig fram upp på de högsta trapporna. Och Jesus, han tvättade ju lärjungarnas fötter till och med vid ett tillfälle för att visa hur den attityd de borde ha mot varandra. Det är en väldigt viktig sak med det kristna ledarskapet. Att ledaren är till för att tjäna. Vare sig det är en diakon, en äldste eller en församlingsledare, så är syftet att betjäna församlingen. Att se till att församlingen får det den behöver. Det är liksom tjänaren är den som äter sist, eller hur? Det berättade också Jesus, tror jag. Att han får inte äta förrän han har serverat och tvätta fötter och allt vad han har gjort. Och så är det lite att vara ledare i en församling. Det ska vara syftet. Att de växer till och att de har det bra. Att Guds ord har framgång. Så det mest utmärkande för de äldsta i Nya Testamentet, det är att de hade omsorg om församlingen. Vi ska se ett litet praktiskt exempel på omsorg som de äldste kunde ha. I Jakobs brev 5, vers 14-15, så står det: är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste. Och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke, och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Ser ni bilden av äldste, vad de håller på med? När en församlingsmedlem behöver är sjuk, så är det bara att kalla på äldste. De kommer med sin oljeflaska och lägger händerna på, och i Jesu namn ska de bli friska. Och attityden är den vi betjänar. Nu kommer jag nästan till slutet här. Men jag vill ta upp en sak som är viktig för församlingen i förhållande till de här ledarna. Vi såg för det första att ledare tillsattes i en atmosfär av bön och fasta. Jag tror att vill en församling ha bra ledare, så är det bra att koncentrera sig på bön och fasta. Det är den vägen man får bra ledare. Be för ledarna som redan finns också. För om vi ber och fastar, om vi ber när vi tillsätter ledare, så ska vi ju inte glömma bort det när de har blivit ledare. Utan för att de här människorna, de får utstå en del. De hamnar liksom främst i linjen i kriget ibland. Och djävulen har nog ett särskilt ont öga till de som har stigit fram och sagt att jag vill betjäna församlingen genom att vara ledare. Och därför tycker jag att det är väldigt viktigt att påminna hela församlingen att be för ledarna. För att ledarna är inte där för att de är starkare eller duktigare än andra, utan de är där för att de har den här kallelsen. Men det är fortfarande svaga människor som behöver förbön. Och man utsätts för större press när man är ledare. Det gör man. Ett ord från Hebreerbrevet 13 och 17 till och med 18. Där skriver författaren till Hebreerbrevet: lyd era ledare och rätta er efter dem, för de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Låt dem göra det med glädje och inte suckande, för det skulle inte vara lyckligt för er. Och så tillägger han: be för oss. Vi vet att vi har ett gott samvete och vill göra rätt på alla sätt. Jag tror det är många ledare, de vill verkligen göra rätt på alla sätt. Men när församlingen ber så kanske de också kan göra rätt. Förstår ni? Det är väldigt viktigt. Församlingen behöver stödja sina ledare på de här sätten. För det första, göra det lätt för dem att utföra sitt arbete rent praktiskt. Men också be och be och be för dem. Om beskydd. Det var det sista bibelordet. Nu tänkte jag bara ta en liten repetition så vi kommer ihåg vad vi har pratat om. Jag vet att jag har pratat om otroligt många saker redan. Vi sa att de första församlingarna hade ett informellt ledarskap. Det legitimerades genom att de fungerade i en andlig tjänst från Gud. Och så fanns det ett formellt ledarskap som insats genom handpåläggning. Alla visste att den här var utsedd till det och det och det. Men det kunde vara samma personer som hade blivit utsedda av Herren också. Våra utnämningar bör vara en bekräftelse på något Gud redan har kallat människor till. Och ledarna måste ha församlingens förtroende. Det är två saker. Gud behöver ha kallat dem, men de behöver också ha församlingens förtroende. Det ska vi tänka på när vi tillsätter ledare. Och så har vi de här tre benämningarna på funktioner i församlingen. Församlingsledaren tar hand om och leder och undervisar församlingen. Det är den uppgiften. Och församlingstjänaren, alltså diakonen, ansvarar för mera praktiska uppgifter för det mesta. Och de äldste, det är ett kollektivt ledarskap som kan innefatta församlingsledare, herdar och lärare. De kan också ha hand om varsin del av församlingen. Det stod där på ett ställe att de som har kommit på er lott, det kan antyda att de äldste hade varsin grupp i församlingen som de särskilt ansvarade för. Så gör de i Tanzania, de har en huvudkyrka, så har de kanske 20 utpostkyrkor. För varje utpostkyrka så är det en äldste som ansvarar, fast de har en pastor som är liksom församlingsledare. Och det är ju något som blir aktuellt när man blir väldigt stora grupper, att man kanske inte kan vara nära alla människor lika mycket. Då behöver man kanske ha en grupp som man koncentrerar sig på. Som Paulus gjorde, att han satt ju och vakade med dem och bad för dem och grät med dem och allt det där. Det kan man inte göra med hur många som helst. Då kanske man behöver dela upp så att de äldste har varsin del av församlingen som de ansvarar för. Kristet ledarskap, det är ett tjänande ledarskap. Det handlar om att vara föredömen, inte om personliga fördelar. Och alla ledare behöver församlingens stöd och förbön. Det var det jag hade att säga idag. Och tack för att ni har lyssnat så här länge. Ska vi be? Herre, nu ber jag att ditt ord ska få slå rot i våra hjärtan. Att vi får inspireras av det som du har låtit oss veta om ledarskap i församlingen. Herre, gör oss ödmjuka och formbara så att vi kommer in i den tjänst som du har tänkt för var och en av oss. Herre, tack att du välsignar alla som har lyssnat idag. Herre, kom med din ande och led var och en av oss och ta hand om din församling som bara du kan göra. Amen.